När hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Och ni ska vittna. Ty ni har varit med mig från första början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogerna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni när den tiden kommer ska minnas att jag har sagt det. Så säger Jesus i avskedstalet i Johannes 15 kapitel. Nu förs vi tillbaka till påsken, strax före påsk. Jesus sista timmar inför lärjungarna, och då får vi avskedstalet. Och vi gör det av en speciell anledning, därför att Jesus under det här talet talar mycket om anden som ska komma. Och det är därför vi så att säga i kyrkåret förs tillbaka till stunden före påsk. En man segnade ner här utanför Andreaskyrkan i tisdags när jag kom upp hit. Han satt lutad mot den tjocka pelaren eller lamphållaren som finns här ute. En okänd man för mig. Och på höger och vänster sida satt två yngre män och höll upp honom och stöttade honom. Jag gick naturligtvis fram direkt och frågade, kan jag göra någonting? Andreaskyrkan finns här bakom, jag kan hämta vatten eller vad som helst. De tittade på mig och så sa de, nej, det är lugnt, men tack ska du ha. Det var vänligt, de log mot mig. Men hjälp är på väg, sa de. Hjälp är på väg. Och när jag gick in i kyrkan så kunde jag höra hur en ambulans försökte korsa den hårt trafikerade av cyklister Götgatan. Och sirenerna var på. Och när jag hörde den signalen, då kände jag att nu var sannoliken hjälp på väg. Mannen skulle få riktig hjälp. Det är inte så långt från den erfarenheten till den här bibeltexten som jag läste faktiskt. Det är också Jesus budskap till lärjungarna idag, att hjälp är på väg. Och då handlar det om hjälp innan de ens har en aning om att de behöver hjälp. Det är ett förutseende av det som komma skall. Lärjungarna kunde inte förstå att de skulle behöva det. Men Jesus berättar att de ska bli förföljda och uteslutna och till och med dödade. Och att de som dödar lärjungarna ska tro sig frambära ett offer för Gud. Vilket också kommer att bli verklighet. Av de 12 lärjungar Jesus hade så var det bara en som fick dö en naturlig död. Och det var Johannes, han som skrev den här texten. Och det berodde på att han var en väldigt ung person när han mötte Jesus. Och Johannes, han levde till 90-talet. Och när han skriver de här så är han dock inte fri utan fången på en ö som heter Patmos troligtvis. Inte ens han är fri. Men av de andra 11 lärjungarna gick en brutal och hemsk död till mötes. Petrus, kyrkans ledare, han blev ju biskop i Rom. Och han korsfästes enligt berättelsen i Rom på uppdrag av kejsar Nero, fast upp och ner. Thomas, som vi kallar tvivlaren, han for till Indien för att predika om Jesus där. Och han blev enligt berättelsen genomborrad av pilar från de som inte tyckte att han hade rätt i sin tro. Och så Andreas, den person som faktiskt det här namnet har gett kyrkan. Han vart upphängd på ett tvärkors i Patras i Achaia i Grekland, krus desusata, ett X-format kors. Av 12 lärjungar så gick 11 alltså en brutal död till mötes. Och som jag sa i början, det här har fortsatt in i vår tid. Och år efter år läser vi FN-rapport efter FN-rapport där vi får höra att de kristna är den mest förföljda gruppen i världen. Det är alltså inte rohingyerna. Det är alltså inte muslimerna. Det är inte somalierna i östra Afrika. Det är inte heller indierna. Utan det är det som vi kallar för vårt folk ibland. Ändå tror jag att det som bekymrar Jesus mest inte är att de ska bli förföljda. Inte heller att de ska bli döda. Utan att de snart ska få leva i en värld utan Gud. De som har varit vana att ha Gud så nära sig i form av Jesus ska nu få leva i en värld utan Gud. En liv utan glädje, ett liv utan livspuls, ett liv utan kraft. Och ingen ambulans i världen kan ge det tillbaka till dem som de har förlorat 24 timmar efter att Jesus har sagt de här orden som vi läste nyss, så kommer allting att vara spolierat. Lärjungarna splittrade och den trygghet de hade borta. I juni förra året så samtalade jag med en vän som är troende som forskar i området gränsande till evolution. Vi pratade om evolution och kristen tro, och som pastor så blir man naturligtvis nyfiken när man får möjlighet att prata med en vän som är troende kristen och evolutionsbiolog. Och så frågade jag honom: har du under din forskning hittat något tecken på någon form av Gud eller någon form av intelligens? Då tittade han vetenskapligt och sakligt på mig och så sa han: nej, Lars. Under 20 år som jag har forskat så har jag i min forskning inte hittat ett enda bevis för Gud eller för någon form av intelligens. Och så fortsatte han: men det här är ett bekymmer för mig. För som troende, och när jag började forska, så var ju någonstans, även om det här var ett formellt jobb jag hade, så var ju också någonstans i mig själv en önskan om att jag någon gång i min forskning skulle kunna få ett gudsbevis. Men jag har inte fått det. Jag har inte sett ett spår av Gud, men jag har sett så många spår av evolution. Den här världen som vi hör talas om här, den blir allt mer påtaglig för många av oss svenskar. Visst finns det som hävdar att man kan se Gud i en fantastisk solnedgång. Eller att man kan se Gud när sommaren kommer mot oss i form av naturens fägring. Och några av mina vänner som trivs bäst i snö, de säger att de har sett Gud när de har gjort en off-pist-tur i pudersnö i ett soldränkt Alperna. Och känt hur snön sprutar mot deras ansikte. Men för de flesta av oss som står och trängs med 35 andra personer i tunnelbanan en tidig morgon, så är inte Gud så där jättenärvarande. Och när vi står där och trängs med dem och börjar fundera på vad i hela friden, varför svälter fortfarande barn i östra Afrika, i Somalia? Och varför tar inte kriget i Jemen och Syrien slut? Då kommer de här frågorna om var finns Gud i vår värld? Varför är det inte närvarande? Det är den här världen som väntar Jesus lärjungar. Det var den här världen som väntade Jesus lärjungar, och det var den här världen som väntade dig och mig. Snart kommer vi att vara på egen hand i en värld som saknar tecken på Gud. Jag vill påstå att det är så, i en värld som saknar tecken på Gud. Redan några år innan Jesus själv korsfästes så hade 5000 unga män korsfäst på Damaskusvägen utanför Jerusalem. Den väg som leder mot Damaskus. 5000 unga män som sades vara upprorsmakare hade korsfästs. Den här världen är hemsk. Den är fruktansvärt. Den är svår. Och Jesus budskap till de oförstående lärjungarna är: var inte rädda. Hjälp är på väg. I en värld utan Gud så kommer Guds ande vara det som finns inom er och som bär tron framåt. Och Guds ande ska hjälpa er. Anden ska hjälpa er att tro när allting känns så svårt och motigt och hopplöst, som om tron håller på att förlora sitt grepp över dig. Så ska anden hjälpa dig. Ta emot Guds ande. För det är tecknet på den närvaro som vi inte kan se. Paulus skriver så här i Romarbrevet: på samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön ska vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och Jesus säger: anden är på väg. När du känner oro och känner tveksamhet om Gud finns, ropa till anden. Hjälp är på väg i en värld som så ofta saknar tecken på Gud. För några år sedan hände något dramatiskt i en väns liv. Han hade vuxit upp i ett kristet hem. Han hade haft kyrkan som navet i sin tro. Det är lite tuffa saker jag pratar om idag, men jag hoppas ni hänger med. Han hade läst teologi, faktiskt tillsammans med mig. Och vi höll kontakten och vi umgicks. Och så en dag kom han och sa till mig att: nej, men jag har ett gnagande tvivel inom mig. Det växer och det växer. Jag har svårt att tro, sa han. Jaha, sa jag. Ja. Och så pratade vi om det. och sen skildes vi igen och så träffades vi några gånger. Och sen något år senare så började vi återigen att prata om det här. Och då sa min vän att, du Lars, jag har förlorat min tro. Jag har inte min tro kvar. Den finns inte där. Jag var naturligtvis väldigt ledsen, för jag tyckte det var tragiskt att höra om en människa som har förlorat ett hopp eller en tråd i livet eller någonting stort. Men jag frågade honom, hur känns det då att leva i en värld utan Gud? Och då svarade han, för det mesta känns det ganska okej. Okay. För det mesta känns det helt okej. Okay. Men ibland så kan jag känna att det är oerhört tomt här inne. Ibland kan jag känna att det är något som saknas. Jag kan känna mig väldigt ensam ibland, sa han. Men för det mesta är det ingen skillnad. Det är precis som vanligt. Men visst kan jag sakna att ha det hopp och den tro jag en gång hade. Men jag hittar inte tillbaka. Jag kan bara inte tro, sa han. Det minne som levde starkast kvar i min väns bekännelse, det var ju de här orden att en uppriktig beskrivning av Gud. Att oftast ingen skillnad, men ibland oerhört ensamt, tomt och som om något fattas i mig. Och jag var väldigt ledsen. Jag kände mig djupt bedrövad. Jag visade honom inte det. För jag tyckte han behövde inte se min sorg över sin sorg. Jag behövde inte förstärka hans sorg. Men jag kände mig väldigt ledsen av min vän att han hade förlorat något som hade varit så viktigt för honom. Och som för mig är så otroligt viktigt, nämligen Gud. Varje dag så lever jag mitt liv genom Gud på något sätt. Ja, och det är ensamt. Någon hade klottrat i Londons tunnelbana. Gud är död. Nietzsche. Och Nietzsche var ju den här tyska filosofen som förkunnade att Gud var död i sin bok Alchus Prachsarahut Zarathustra, slutet på 1800-talet. Gud är död. Han var en av de första som deklarerade att Gud är död. Sen hade någon klottrat över och sagt att Nietzsche är död. Gud. Sen hade ytterligare någon skämtare gjort så här. Gud är död, Nietzsche är död och själv mår jag inte heller så bra. Ja. Så kan det vara. Men är Gud död? Ja, för väldigt många människor är Gud död. Men för oss andra, hur är det att leva ett liv utan Gud? Hjälplöst, ensamt, tomt eller bara så vanligt? I Bibeln talar man ibland om tron som en gåva som vissa får medan andra saknar gåvan. Jag vet inte. Även om jag böjer mig för Bibelns ord så tänker jag att tro och tvivel kan finnas i alla människor hela tiden och ingen är utvald eller bortvald. Men hur är det för dig som är här idag? Hur har du det med Gud egentligen? Jesus och hela härligheten. Varför är du här? Hur är din relation till Gud? Är det en nödvändighet för dig att tro? Eller är det en sån som söker? Eller är du en sån som håller på att tappa din tro? Eller är du alla tre personer samtidigt? Det är nödvändigt för dig att tro. Du söker efter Gud. Men du håller också på att tappa din tro. Så kan det faktiskt vara för oss människor. Oavsett var vi befinner oss i den här vandringen så är Jesus ord till dig och mig. Var inte rädd i din vandring. Hjälp är på väg. Hjälp är på väg. Guds andes hjälp är på väg. Du behöver inte hålla på och fundera på om jag gör något fel när jag funderar. Utan låt dig själv fyllas av glädjen och anden och gå den vandring du behöver. För Gud har sagt att hjälp är på väg och att han är kärlek. Vet du om att från början kallades inte vi kristna för kristna? De första kristna kallade sig själv inte kristna, utan det var ett namn som andra la på oss. Utan vi hade namnet Vägen. Vägen. Det var så man sa om de första kristna i 300 år. De tillhörde vägens folk. Det värsta var ju när de la ordet kristendom på oss. Men namnet kristen, vad är det för någonting? Vad är kristendom? Någon sorts dom inbakad i tron. När vi egentligen aldrig någonsin har tillhört någon kristenhet eller någon kristendom. Vi tillhör vägens folk som tror på anden och tror på Gud. Vissa går sakta på den här vägen. Jag vet inte var du är någonstans på den här vandringen, den här vägens folk som du är. Vissa går sakta, andra springer. Jag tror att jag tillhör dem som springer lite före ibland. Men vi är på samma väg. Och vi är inte här för att vi måste, åtminstone inte vi i det sekulära västerlandet, utan därför att vi har påbörjat en vandring som vi inte riktigt vet helt hur den kommer att sluta. En vandring mot Gud. Och det är därför som vägen, namnet vägen, är så mycket bättre namn än kristen. Jag tillhör vägen. Tillhör du vägen? Tillhör du också vandringens folk? De som ännu inte har nått fram, men som kämpar varje dag med sina liv och sin tro och försöker få ihop det här som vi kallar för vår relation till Gud. På namnet vägen antyder också att det finns faror. Efter alla vägar finns det faror. Man kan gå vilse, man kan hamna fel. Man kan, utan att man har velat det, så kan man faktiskt köra helt fel och komma bort från vägen. En av de här fienderna som finns efter vägen, det är det förlorade hoppet. Och det är den förlorade tragedin, trons tragedi. När människor förlorar hoppet på att det finns en större mening för oss, då är det allvar att väga. Det är allvarligt. En annan kan vara den stora karriären, att jag ska tjäna mycket pengar, att jag ska bli framgångsrik. En av de mest effektiva sätten att komma bort från vägen är att satsa stenhårt på mycket pengar och stor karriär. Och det Jesus säger och varnar oss gång på gång på gång i Bibeln för, att det är att inte be till mammon. Att inte tjäna mammon, att inte tjäna pengarna, inte tjäna egot, inte tjäna karriären först. Utan att första hand alltid vända sin blick mot Gud och börja den vandringen mot honom. Du kan inte älska Gud och mammon samtidigt, säger Jesus. Vårt ego gör dessutom anspråk på så mycket i våra liv. Vi ska vara ärade, vi ska ha framgång. Vi ska inte bli förolämpade och vi är lättkränkta. Och vi ska inte sällan nå framgång på andras bekostnad. Vi ska hämnas oförrätter och vårt ego skaffar oss fiender. Egot är fullkomligt bottenlös i sina krav på vad vi ska göra och vara och hur vi ska tänka. Men vem kan då klara sig? Vem kan gå den här krokiga vägen och ändå nå fram? Ökenfadern Antonius, som valde att leva i den syriska öknen, han säger att den rätta medicinen, det är ödmjukhet. Att lära sig att bli ödmjuk. Att böja sig på sina knän. Både för andra människor, men också för Gud. Jag tror att det är ökenfader Antonius som säger de orden som jag upprepar så många gånger. Den största skada en människa kan skänka sig själv och den största glädje en människa kan skänka djävulen är att tro att man kan leda sig själv. Den största skada man kan göra sig själv och den största glädje du kan skänka djävulen är att tro att du kan leda dig själv. Människor som leder sig själv, de går vilse. Helt och fullt. De blir fullkomligt uppfyllda av sin egen härlighet. Men också oändligt tomma i sitt inre. Ödmjukheten att böja på knäna för Gud och ibland också för någon annan människa som kan leda mig är den rätta vägen. Men Jesus nöjer sig inte med det här. Han vet att vi behöver Guds ande. Och därför så säger han, låt anden leda er. Låt Guds ande leda er. Orkar ni höra mer eller räcker det nu? Nej, det kanske räcker. Det räcker. Ah, men jag ska bara säga, jag säger någonting om anden. Jag säger något kort om anden då, bara så här kort. Anden, vad är det för någonting? Jag ska prata mer om det nästa söndag, men vad är anden för någonting? Är det mina egna tankar? Är det mina egna funderingar jag har i huvudet? Om jag är kristen kan jag då säga att om jag känner någonting så är det anden som leder mig. Nej, det säger inte Bibeln. Anden är aldrig någonsin en privatsak. Faktiskt inte. Bibeln talar aldrig om att anden är en privat sak som vissa människor får. Utan anden är någonting som det gemensamma ansvarar för. I missionskyrkans gamla stadgar står det att man har frihet att med andens ledning tolka och utlägga skriften. Varje människa har frihet i andens ledning tolka och utlägga skriften. Och det var många som tänkte, ja men då får jag ju tycka vad jag vill. Det är inte så det står. Anden manifesteras alltid i gemenskapen, när vi är tillsammans. Det är därför som man aldrig kan lyssna till sin egen röst. Så min vilja vill massa konstiga saker. Den vill ofta det ena och det andra. Ena stunden känner jag för det, nästa stund känner jag för det. Om jag tror att anden är så förvirrad som jag är, ja, då blir jag helt galen till slut. Anden är aldrig förvirrad. Och därför så uppenbarar sig anden aldrig för en person, utan alltid när man är tillsammans. Anden är det gemensamma. När vi möts och när vi leder varandra. Det finns inga plats för auktoritära pastorer och kraftfulla ledare i andens rike. Det finns bara plats för sådana som dig och mig som vill tillhöra kyrkan, vara del av församlingen och leda varandra. Och när en församling slutar leda varandra, ja, då håller församlingen på dör. För vi behöver varandra för att kunna fungera som kristna. Så anden är inget privat kapitel. Anden har getts till kyrkan för att vi tillsammans ska kunna leda varandra genom bön, förbedjan och tro. Anden har aldrig någonsin varit en privat affär. Hjälp är alltså på väg, men det behövs tre delar. Det behövs ödmjukhet, gemenskap och andens ledning. För om vi inte låter oss ledas av anden, så är risken stor att vi precis i våra inre liv blir lika hjälplös som den man som låg här utanför vid stolpen. Och då finns det ingen ambulans i världen som kan rädda oss. I Jesu namn. Amen. Låt oss be. Tackar dig Gud för att du är god. Och att du ändå i den här världen där vi ibland kan känna att det saknas så många tecken på dig. Att du ändå finns nära oss genom anden. Hjälp oss att tro. Hjälp oss att hoppas. Hjälp oss att gå den här vägen som ibland är så krokig och så snårig och svår. Som kallas trons väg. Hjälp oss att bära varandra när vi vandrar på denna livets vandring. Håll vårt hjärta nära ditt hjärta. Och håll våra hjärtan nära varandras hjärta. Om detta ber vi i Jesu namn. Amen.